När jag var barn så lekte vi ofta en lek som hette Följa John. En gammal svensk lek från 1800-talet och det finns många varianter på den naturligtvis. Men vi som var barn och ganska vilda, vi hade ganska vilda typer av Följa John-varianter. Där ledaren John skulle hoppa och skutta och göra kullerbyttor och klättra och göra lite halvfarliga saker. Och skulle vi andra följa med och göra samma saker. Att följa John. Och om man inte lyckades så åkte man ut. Och det där var ganska kul faktiskt. Vi lekte det ofta som barn. Många år sedan. Jag leker inte numera alls, men då gjorde jag det. Jag har blivit allvarligare med åren. Följa John må vara bra och kul. Men att följa Jesus är ämnet för min predikan. Följa, den som följer är ju en följare. Om man ser upp ordboken, och jag är ju svensklärare från början, så att jag slår ofta upp ordböcker. Så står det att följare är en som följer en religiös eller annan trosuppfattning. Det är den gamla betydelsen från 1370. Men alla vet ju att följare idag är något helt annat. Det är ju en som kollar på sociala medier och följer en intressant person. Kanske när man känner eller när man skulle vilja känna. Det kan vara politiker, det kan vara någon trendig kille eller tjej. Eller någon med starka uppfattningar att man följer, man blir en följare. Den betydelsen kom 2009, så det är ju ganska modernt. En följd av moderna apparater. Följa. Följare. Ordet följa används ju på olika sätt. Rent konkret, man följer någon. Lärjungarna följde Jesus ner i båten, står det här exempel. Eller ett litet barn kan ju följa katten. Han följer efter katten. Katten springer iväg, så springer barnet iväg. Eller man kan följa en stig som leder ända fram till sjön, kanske. Men det är också billigt att man försöker bli som någon annan. Om man smakar på de här två uttrycken som ju är väldigt lika varandra egentligen. Att följa efter någon. Följa efter katten. Eller att vara en efterföljare. Så är något helt annat. Den här tyngden efterföljelse, speciellt då, handlar man ju i den andliga sfären. Ett ord som aldrig används idag, tror jag, i svenskan. Efterföljelse. Följa efter, efterföljelse. Följa är ett väldigt vanligt ord i Nya testamentet. Används speciellt ofta i evangelierna. Och det man tänker på första hand är ju lärjungarna. De här som följde Jesus. När Jesus började sin verksamhet uppe i Galileen så mötte han ju de här fiskarbröderna, två fiskarbrödrapar. Han sa så här till dem: kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och så står det så här: och de lämnade allt och följde honom. Och de lämnade sina nät och följde honom, står det i annan evangelium. Och i en tillfälle i början där så mötte Jesus en tullman, en tullendrivare, vid hans tullstuga. Och Jesus sa till honom: följ mig. Och Levi lämnade allt och steg upp och följde honom. Men också andra som sa sig vilja följa, eller som tänkte följa, som planerade att följa Jesus. På ett ställe mötte vi en skriftlärd som kom fram till Jesus och sa här: mästare, jag ska följa dig vart du än går. Och Jesus sa inte: vad bra, häng med. Utan han sa: rävarna har sina kulor och fåglarna har sina bon, men jag, människosonen, har ingenstans där jag kan vila mitt huvud. Vad som hände med den här skriften, det vet vi inte. Men jag undrar om man var beredd på det här. Är du beredd att följa Jesus? En annan berättelse är ju här om den rike mannen, en rike ung man som någonstans. Han var väldigt intresserad, väldigt hängiven och ville verkligen följa Jesus. Och han kom till honom och sa så här: mästare, vad ska jag göra för att finna evigt liv? Och då pratade han en stund, för han var en god man och han hade följt lagen och skött sig väldigt bra hela livet. Och till sist kommer Jesus fram till sin utvärdering och säger: ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Mannen satt fast i sin rikedom. Står det så här: vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Folkmassorna följde också Jesus, står det i flera tillfällen. Mycket folk följde Jesus. Stora skaror gick tillsammans med Jesus, står det. Mycket folk följde efter, står det. Därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota sjuka. Jesus hade många följare. Väldigt många följare. Ett tag. Men det var inte så många som var villiga att betala priset. En del tyckte det var för krävande. Hans ord var obegripliga. Han sa konstiga saker. Att han begärde för mycket av dem. Jesus sa så här: den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Ganska magstarkt, eller hur? Så här står det också i Johannes. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Det var för magstarkt med hans undervisning. Det finns en annan grupp med personer i evangelierna som verkligen följde Jesus på ett intressant sätt, tycker jag. De är lite skymundan på något sätt. De här 12 lärjungarna är ju med hela tiden. Men de här är en grupp kvinnor som inte är så i fokus så ofta i berättelserna. Det var ett gäng kvinnor, en Maria från Magdala, en annan Maria och en Johanna och en Susanna och ett andra kvinnor. Sen står det om dem. Därefter vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde, så kommer en lista på kvinnor här. som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Tänk er det, ett gäng kvinnor som går alltså från stad till stad, från by till by, tillsammans med Jesus och de 12 lärjungarna. Lite kanske på 7 månader bakom så här. Och de hjälper, underhåller det här teamet med sina tillgångar. De hade väl lite gott sätt, kanske kunde betala för mat och köpa det bröd nu och då när det behövdes. Eller om det var ett värdshus och krävde en slant så kanske de hade pengar till det. Och de följde Jesus inte bara från by till by, från stad till stad i Galileen där de kom ifrån. Utan de vandrade om hela vägen, ända ner i Judén och till Jerusalem. Vid korset står det om Jesus. Eller står det om. När Jesus korsfästes. Där var också många kvinnor som stod lite längre bort och såg på när han korsfästes. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom. Och ett par av dem var också med sen vid själva uppståndelsemorgonen. De första vittna till hans uppståndelse. Ett gäng kvinnor som vandrade med Jesus och som tjänade honom med sina tillgångar. Troget i flera år kanske. Och som var med vid korsfästelsen och vid uppståndelsen. De första vittnena. Det finns en annan Maria, många Marier, minst 4 är nämnda. Det här kallar även tredje Maria i det här sammanhanget. Hon som var från Betania. Hon som var syster till Lazarus och Marta. Hon som Samuel Klintfeldt predikade om för ett par söndagar sedan. En bra predikan, men han glömde en sak tycker jag. Och det var att hon satt ner vid Jesu fötter. Det här var ju som lärjungar gjorde vid mästarens fötter. Alltså, Maria var inte bara en som lyssnade på Jesu undervisning. Hon var också en lärjunge till Jesus. Som följde honom. Och det märker man på en senare berättelse i Johannes evangeliet. När hon är den som smörjer Jesus inför hans död. Med den här dyrbara äkta nardusoljan. Det kostade en förmögenhet. Och torkade hans fötter med sitt hår. Och Jesus tackade henne. Och prisade henne för att hon hade följt honom och visat honom den här kärlekshandlingen. Maria från Betania. En hängiven lärjunge. En lyssnande lärjunge. En utgivande lärjunge. Och jag har tänkt mycket på det här. Vad innebär det egentligen att vara en följare till Jesus? En efterföljare. Att vandra i Jesu efterföljare. För oss som lever så här på 1900-talet när jag började. Och nu på 2000-talet när jag fortsätter. Det här var en fråga för mig hela livet egentligen. Sen när jag döptes som tonåring i Pingstkyrkan i Norrköping. I början av 60-talet. Vad innebär det rent konkret att vara en Jesu efterföljare, Jesu lärjunge? Jag har några tankar nu. Tiden är kort, för mycket annat idag för oss. Men jag ska ändå nämna de här tankarna lite kort. Det kanske kan vara någon hjälp för er att försöka se hur jag har liksom tänkt lite grann kring de här frågorna. Och det är egentligen 3 punkter. Som jag har om en fjärde. Den första punkten är att en Jesu lärjunge vill lära känna Jesus mer och mer. En Jesu lärjunge vill lära känna Jesus mer och mer. Den andra punkten är en Jesu lärjunge vill bli mer och mer lik Jesus. En Jesu lärjunge vill bli mer och mer lik Jesus. Och en tredje punkt är en Jesu lärjunge vill leva sitt liv mer och mer i ljuset av Jesu ord och undervisning och hans föredöme. Och den fjärde punkten, som är den svåra punkten egentligen. Men varför är det så svårt? Om man kommer dit vet jag inte, för att jag kanske slutar innan dess. Men det hänger i luften där. Varför är det så svårt att vara en Jesu lärjunge? För det upplever vi ju alla. Eller borde för att göra det. Första frågan, vad innebär det rent praktiskt? Och det är då en Jesu lärjunge vill lära känna Jesus mer och mer. Och hur gör man det då? Rent konkret, rent praktiskt. Jag tror att vi som tillhör frikyrkan idag, vi som tillhör väckelserörelsen idag, behöver bli läsare igen. Mer än vi är idag. Och menar jag att vi behöver mer och mer ägna oss åt bibelläsningen och se vad vi hittar där, särskilt i Nya Testamentet. Om vem Jesus är, vad han har gjort och hur man kan förstå honom i ett större sammanhang. Det förklaras ju, beskrivs ju i evangelierna, apostelgärningarna, breven, uppenbarelseboken. Jag hade fortfarande en god vän som var med i församlingen många år, Lars Uno Edén. Så var en av de frommaste jag träffat i modern tid. Vi gick mycket ofta tillsammans här och vandrade med hunden och så här. Jag har ingen hund, men han hade hund. Vi pratade mycket om det här med att läsa Bibeln. Jag har ju läst Bibeln mycket i min dag, av olika skäl. Men han hade ett råd som han gav mig och oss i hemgruppen då, som samlades här inne. Man kan läsa var som helst i Bibeln, det är bra. Men man kan läsa i följd och så. Men man ska aldrig försumma att ständigt läsa evangelierna. Gång på gång. Varför då? Man upptäcker nya saker, man ser nya sammanhang, man speglar berättelserna i det man själv står just då i tillvaron. Och jag har lärt mig på honom, det gör jag fortfarande faktiskt, inte alltid så här jättemycket jag läser, men jag läser mycket. Och jag tycker det är ett sätt att komma Jesus lite mer på livet. Läs om honom i Nya Testamentet. Bli läsare igen. Det andra konkreta tipset är att umgås med Jesus. Jag menar inte att man ska umgås med spöken och så. Det är inte så jag menar, men man ska tänka på honom och liksom fundera över hans liv och vad han har gjort. Liksom ta tid i det här med att be och bearbeta sig själv för sitt liv i ljuset av vem han är och vad han har gjort. Det gör man ju inte bara när man läser, men också när man ber och tänker, eller hur? Och en tredje tror jag är att man delar upplevelserna av Jesus med andra. Alltså i en hemgrupp till exempel, man berättar om vad man står i sitt liv tillsammans med Jesus för varandra. Och man uppbyggs och man får nya infallsvinklar på vandringen i Jesu efterföljd. Tillsammans som församling, som grupp, som trossyskon. Paulus vittnar om sig själv. Han var ju en mycket radikal Jesu efterföljare, Jesu lärjunge. Så här skriver han om sig själv då i Filipperbrevet 3. Nu kommer det på vägen, hoppas jag, vers 7 och 8. Han börjar med sitt gamla liv, tidigare verserna. Men allt det gamla, allt sånt som var till en vinst för mig, har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. Allt annat var hur bra som helst, men i jämförelse med kunskapen om Jesus Kristus så är det bara skräp. Och sen fortsätter han då i 10:e versen. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Vilket vittnesbörd, vänner. Det är efterföljelse på djupet. En verklig följare av Jesus Kristus. Men, och kanske för att kunna följa Jesus måste man ju veta vem han är. Och det får man ju när man studerar honom och hans liv och verksamhet. En biblisk bild av Jesus. Och det finns hur mycket som helst säga om Jesus och vem han är och så. Men jag har bara plockat fram fyra punkter här helt kort. Jag ska inte gå in på dem för det hinner vi inte med. Men jag ska bara nämna dem. När jag studerar evangelierna och också kanske det som beskrivs om Jesus i breven, så kommer jag fram till att här på något sätt upplever vi kärlek, medkänsla och omsorg på ett sätt som är främmande för många av oss. När Jesus såg människorna, står det, fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa som får utan hela. Tänk er den omsorgen, medkänslan. Och när han vandrar in i Jerusalem då och ser den här vackra staden framför sig, så står det så här. Han började gråta över den. Började gråta över staden. Det är medkänsla det. Det andra som står med väldigt starkt är att Jesus på något sätt sammanfattar det här med ödmjukhet, tjänande, utgivande, överlåtelse, osjälviskhet. Hela det komplexet av att inte ha sig själv i fokus, utan lämna sig, utlämna sig åt människan, mänskligheten. Han säger så här om sig själv. Jag, människosonen, har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge mitt liv till lösen för många. Hans uppgift var att tjäna en i synd fallen mänsklighet. Och när han lider där i ett seman, vi kan inte fatta det, alltså, när han våndas över sin död som sker nästa dag eller morgon, samma dag senare, så säger han så här: Abba fader, när han ber till Gud fadern, för dig är allting möjligt, ta den här bägaren, den här lidandet, den här döden ifrån mig, men, säger han, inte som jag vill utan som du vill. Nästa bild här på texten, det är Paulus som sammanfattar lite grann om Jesu utgivande i Filipperbrevet 2, vers 5-8. När han skriver till församlingen i Filippi: låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt. Och antog en tjänares gestalt. De blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden på korset. Det tredje området som jag tänker på, när det är Jesus som han sammanfattar och visar oss, det är det här med barmhärtighet och förlåtelse. Barmhärtighet och förlåtelse. Den här berättelsen som vi ofta läser och känner till många av oss är den här när den lame mannen bärs fram inför Jesus, finns ned från taket framför Jesus. Och det första Jesus säger till den lame mannen är: var inte orolig. Där ligger en lam man på en bår. Och Jesus säger: var inte orolig, mitt barn. Dina synder är förlåtna. Han ser bortom den lama, bortom lamheten, bortom behovet av att bli frisk och gå igen. Och ser det verkliga behovet. Han ser att det som plågar den här mannen i första hand och som oroar honom är hans synd. Var inte orolig, mitt barn, dina synder är förlåtna. Och när Jesus hänger på korset där så ber han: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Tänk dig alltså. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det fjärde området där jag tycker att man, jag har lyssnat fram här, när det är Jesus och hans karaktär och personlighet. Det är hans prioriteringar av bön och tid inför Fadern, Gudfadern. Vi har mycket omkring oss, många av oss, men det hade jag också Jesus, som ska vara ärlig, mycket omkring sig. Men när man var färdig med sitt jobb för den dagen, eller när det var på dagen, då såg det så här. Så snart Jesus hade gjort detta gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam tills det blev kväll. Att ta den tiden inför Fadern, tid för det andliga, tid för att möta påfyllningen ifrån det himmelska. Och istället där folk har varit och jagat efter honom, var är han någonstans nu? Så står det så här: men Jesus hade dragit sig undan till öde trakter för att be. Han drog sig undan för att be. Det handlar om prioriteringar, eller hur? Tiden går mig förbi här, men jag vill ändå säga några ord om det resten också, min tänkta predikan. En kristen lärjunge vill bli mer och mer lik Jesus. Men hur är det möjligt egentligen? Hur är det möjligt? Allt eftersom vi lär känna Jesus mer och mer och förstår vem man är, så växer vår längtan att bli mer och mer lik honom. Vi vill verkligen bli följare, vi vill det. När vi vet, känner till vem man är. Och då vill jag peka på två olika saker här egentligen som jag tror att vi bara missar när vi tänker på det här att bli som Jesus. Det ena är att vår egen vilja finns med. Alltså, vi vill bli mer lika Jesus. Och Paulus skriver ju flera gånger i sina brev att man kan göra någonting åt det. Man kan ta på sig, man kan ikläda sig Jesus. Man kan bli som Jesus på något sätt. Alltså, det ligger en slags handling i det, en slags överlåtelse i det att försöka bli lik Jesus. Och Paulus i Galaterbrevet beskriver den här möjligheten i de här två vandringarna, två vägarna man kan gå. Den ena som är köttets väg, alltså den fallna människans väg, den väg som den här världen vandrar, det kan man välja att följa. Det är en väg som kännetecknas, en vandring som kännetecknas av otukt, lukt, orenhet, lidelighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag, skriver Paulus. Det här är bilden av livet i den här världen, det som vi blir frälsta ifrån. Men vi har också väljat att vandra i anden, skriver han. En sån vandring är så här, beskriver han den. Det är andens frukt som är född av en andlig vandring. Och orden kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning är uttryck för den typen av andlig vandring, av andra i anden. Och här kan vi ju alltså spegla oss själva och våra beslut i det här. Eller hur? Det blir som en spegel för oss som vill följa Jesus. Vad finns jag i de här beskrivningarna? Vilken sida är jag? Vad händer med mig nu när jag gör så här och så här och så här? Det kan vi faktiskt bestämma själva till viss mån i alla fall. Påverka. Men det räcker ju inte, det vet vi ju alla, att det räcker inte. Vi kan ju vilja mycket som helst, och det räcker ändå inte. Och då finns det ju en hjälpare, säger Jesus. Hjälparen, den heliga ande, vars uppgift är att hjälpa oss som vandrar i Jesu efterföljd. Han pekar på Jesus, han förklarar Jesu förkunnelse och ord, och han ger oss kraft att vandra på den andliga vägen. Att vandra i anden. Han ska sända er, säger Jesus som fader, en hjälpare, en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Han ska påminna er om allt jag har sagt till er. Nästa bibelord här vill jag också med, Efesierbrevet 3, 16-18. Det här är Paulus då som beskriver den här andens hjälp. Måste han, måste fadern i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt den inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Så fastan var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Det är lärjungaskap. Sen tror jag att vi ska leva i ljuset av ordet också, men det är nästa punkt, men jag hoppar över den nu. Men bara lite kort om det här med varför det är så svårt. Varför det är så fruktansvärt svårt för oss att leva som lärjungar. Fyra blixtsnabba, eller fem kanske, punkter här innan jag avrundar. Det är svårt att hålla balans i livet, vi har så mycket omkring oss. Vi har familjer, vi har barn, vi har barnbarn, vi har arbeten, vi har försäkligt mycket av intressen omkring oss som tar väldigt mycket av vår tid och vår fokus och vår kraft och uppmärksamhet. Och det är ett problem. Vi har aldrig haft så kort arbetsvecka som vi har nu, och ändå så har vi aldrig så bråttom som vi har nu. Vi fyller våra liv med allt möjligt. Och det är svårt för oss, den här bruset av händelserna och nyheterna och media och våra intressen. Det kan vara vad som helst. Alltså. Och det vi måste göra. Allt det fyller vår liv till den grad att vi glömmer bort. Att vi kan inte prioritera det som tillhör Guds rike. Det är svårt för oss att prioritera våra liv. Det är svårt att sätta vår relation till Guds rike och till andligheten först. Det är svårt för oss att bygga vår relation till Jesus, vår frälsare, vår Herre och Mästare. Det är lätt för oss att glömma att Guds rike ytterst sett inte är av den här världen. Det andra som jag tror jag också har ihop med det här, med andra punkten, är att på något sätt har oss själva i fokus. Vi lever som tid också, mer kanske någonsin, då jaget är i fokus. Allt bygger på det, alltså vad jag vill och vad jag tänker och vad jag kan. Så vi frestas att prioritera våra egna intressen och behov hela tiden, därför att vi vill vara i centrum, vi är i centrum av våra liv. Vår bekvämlighet, vår... Ja. Det är också allt möjligt. Vi samlar gärna skatter här på jorden. Där mått och mat förstör och där tjuvar byter sina själ. Vi gör det bara farten alltså. Och tänker på att våra skatter egentligen ska vara i himlen, i eviga. Det glömmer vi bort. Det tredje är trycket från omgivningen och samhället. Det är också det här att vi lever i ett mångkulturellt samhälle, men aldrig har det här samhället varit så, vårt svenska samhälle varit så enriktat som det är idag. Aldrig. Man tillåter ingenting egentligen mer än det som är då. Det allmänna tidsandan styr allting. Vi lever i världen fast inte tillhör världen. Så att, är vi i spänningsfältet med den här världens uppfattningar och tyckanden och bestämmelser och lagar och tömmer upp, tömmer ner. Och den andliga världen. Vi lever i det här spänningsfältet. Det är svårt därför att liksom leva upp till Guds rikets normer. Det är kärlek, förlåtelse, omsorg, utgivande, osjälviskhet. Och vi blir också rädda för kritik och fördömanden. Alltså vad man än säger och gör så kan man ju uppleva tummen ner. Alltså. Man hukar sig istället för att vara rak i tron. Och det sista jag vill säga i det här sammanhanget är också att man kanske inte har den kunskapen. I och med att vi inte läser Bibeln så mycket, inte så mycket inne i Guds ord och Guds tänkande, så är det svårare för oss liksom att veta vad som är rätt. Så rätt kunskap, säger Paulus, leder till rätt liv. Om vi känner Jesus och känner Guds rike, då är det lättare för att leva i enlighet med Jesu undervisning och hans rike. Paulus blev vittne om det här när han skriver breven. Han skriver om trons kärna, om frälsningen, om Gud och Jesus och allt det här. Men allt sammans mynnar ju ut i det kristna livet. Om man har rätt kunskap, rätt förståelse av tron, då är det lätt att leva ett rätt kristet liv. Tro och liv hör ihop. Så vi behöver ha rätt undervisning, vi behöver rätt typ av kunskap. Det är helt klart att i Nya Testamentet så är det kristna livet, inte kristendomen, kristna tron, inte bara fråga om tro, utan också om liv. Paulus skriver så här, det låter bredvid 5:25. Om vi har ett andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Alltså det andliga livet som är följd av frälsningen och Jesus, det leder till en andlig väg, till ett liv i anden. Och i Efesierbrevet, det sista jag ska säga, nästan 2:1-3, står det så här. Paulus skriver till församlingen i Efesos. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde på denna tidens och världens vis. Och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång. Då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn. Vi som de andra. Det är liksom bakgrunden. Men, säger då Paulus sen, vers 8. Av nåd är ni frälsta. Inte av er själva, Guds gåva är det. Det nya livet, frälsningen, är Guds gåva. Och vers 10. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Det är Guds plan med våra kristna liv, att leva ett liv i Jesu efterföljd. Det är hans plan, oss som tror. Jag har önskat en sång till den här, och det är en sång som sjöngs när jag döptes då för inte 100 år sedan, men nästan. Och det är en sång som liksom, jag älskar den sången. För, alltså, varje dopförrättning jag var med på nästan så sjungs den sången. Och jag bara gråter. Och den sången kan ni allihopa. Så att de som ska göra nattvårdsgrejerna här kan ju dra sig undan och sätta händerna och samla sig. Då ska jag läsa sången innan vi sjunger den som församling också. Och det är sången jag har beslutat att följa Jesus. Så varsågoda ni som ska göra nattvården och förbereda er. Att följa Jesus är ett beslut. Kan börja med. Och det är beslut i livet. Och det kan vi bara göra av nåd och med andens hjälp. För att göra rätt beslut och bli sanna lärjungar. Det är ingen som vi kan vara stolta över egentligen. Det är en följd av vårt liv med Jesus, vår frälsare. Och den börjar egentligen med att man beslutar sig att följa. Och sen kommer det andra sen om man fortsätter att följa. Och den här sången som finns i våra sångböcker. Och den kommer alldeles strax också på väggen. Jag ska läsa de orden här. Så det, och det är en dopsång kan man säga i frikyrkosammanhang. Melodin är från Indien kanske. En stam, en folkmelodi från Indien. Och det finns ju på engelska. I have decided to follow Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Om andra tvekar vill jag dock följa. Om andra tvekar vill jag dock följa. Om andra tvekar vill jag dock följa. Och aldrig mer tillbaka gå. Jag följer korset och lämnar världen. Jag följer korset och lämnar världen. Jag följer korset och lämnar världen. Och ingen väg tillbaka går. Det är bekännelsen. Och det är egentligen bara början på den kristna vägen. Men jag tycker det är bra att sluta med början på något sätt. För det är där vi måste börja någonstans. Att vilja följa Jesus. Vi ska sjunga sången tillsammans här. Ni som har sångböcker, det är 594. Annars kommer det på vägen. Herre, hjälp oss att vara dina lärjungar. Hjälp oss att vara dina följare på ett rätt sätt. Herre, förbarma dig över oss. Du vet vår längtan. Du vet vad vi behöver. Kom i din ande. Din vishet och din kraft in i våra liv. Jag ber, gör oss till trogna lärjungar. I Jesu namn ber jag. Amen.